hade kunnat gjort om prognosen för de sista veckorna varje dag i stort sett, känns det som. Vi märker att kunderna reagerar extra mycket på priskampanjer, på billigare produkter, kanske vänta lite längre med större, dyrare köp. Men vi ser ändå, det är en av våra viktigaste kanaler såklart, e-handeln. Så att vi ser fortfarande att man handlar och vi presterar bättre mot föregående år faktiskt fortsatt. Men det är ju en jätteoro, och att göra budget inför nästa år känns nästan helt omöjligt.
E-handlarnas stora lager i kombination med att konsumenten har allt mindre kvar i plånboken tvingar e-handlarna att presentera riktigt bra erbjudanden under Black Week. Samtidigt talar branschfolk om att vi är på väg från Black Week till Black Month. Med en krympande nätförsäljning under år 2022 blir sista kvartalet helt avgörande för årets resultat. Och i väntan på PostNords e-barometer för Q3 2022 som släpps den 22 november tror e-handelstrenders panel att årets Black Week blir den bästa någonsin för konsumenterna. Detta är ett betalt samarbete mellan podden E-handelstrender och PostNord. Välkommen till podcasten E-handelstrender, och idag så ska vi ha en diskussion inför släppet av PostNords e-barometer för Q3. Med mig här idag så har jag fyra väldigt intressanta och bra gäster. Emma Hernell, vd vid HUI Research. Välkommen.
Tack.
Janne Jakobsson, chef för affärsstöd och digital partner på PostNord. Välkommen.
Tackar, tackar.
Arne Andersson, senior e-handelsrådgivare på Svensk Handel. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, tidigare på PostNord ska vi säga.
Ja, många år på PostNord, ja.
Ja, just det. Sen har vi med oss Emma Klint på Klintsbo, vd på Designtorget. Välkommen.
Tack så mycket.
Har du varit med om podd tidigare?
Nej, det är första gången, så det känns kul.
Härligt.
Ja.
Nej, men nu är vi så glada och uppspelta här, men det är ju ganska allvarliga tider får man väl ändå säga. Och Emma Hernell, du är ju kanske den bland oss misstänker jag som har mest koll på siffrorna här.
Mm.
Och HUI har dessutom precis släppt en julrapport. Vad säger den?
Vi har släppt vår julhandelsprognos som vi gör varje år. Och i vanliga fall så brukar det ju vara en fråga om det ska det bli rekord eller inte. Och för det mesta så blir det rekord. Men i år så är den ju lite mer komplex. Eftersom vi har så mycket inflation så går det inte att svara på rak arm om det blir rekord eller inte. Utan det beror på om man räknar bort inflationen eller inte.
Just det, för på det sättet har ju inte den här presenterats tidigare, att man både har löpande och fasta priser.
Nej, det har ju varit många år när vi inte har behövt göra det. För det har varit så små prisökningar eller till och med prissänkningar i vissa branscher.
Men kort då, vad enligt era siffror, vad är julhandeln på väg?
Ja, men vi tror ju på i löpande priser 2% och i fasta priser minus 7%.
Ja.
Och det är klart att det här är ju, julhandeln är ju den viktigaste perioden för väldigt många detaljhandelsbolag. En oerhört viktig period. Så det är klart att när vi säger då i fasta priser minus 7% så kommer det att svida. Ja, det är det.
Ja.
Det är det.
Emma Klint på Klintsbo, vd för Designtorget. Jag har pratat med massa e-handlare de sista månaderna här, och jag pratade med Fyndik här om veckan, och de sa vi vet inte vart det kommer ta vägen. Det är viktigaste kvartalet kvar och vi vet inte. Hur känner ni på Designtorget?
Ja, men precis samma sak. Man hade kunnat gjort om prognosen för de sista veckorna varje dag i stort sett, känns det som. Vi märker att kunderna reagerar extra mycket på priskampanjer, på billigare produkter, kanske vänta lite längre med större, dyrare köp. Men vi ser ändå, det är en av våra viktigaste kanaler såklart, e-handeln. Så att vi ser fortfarande att man handlar och vi presterar bättre mot föregående år faktiskt fortsatt. Men det är ju en jätteoro, och att göra budget inför nästa år känns nästan helt omöjligt faktiskt.
Men tror du att, har du ändå någon känsla för just i år, sista kvartalet här, hur det kommer gå?
Ja, men vi tror att det kommer vara samma trend som vi har haft nu i oktober. Det var en liten ökning mot förra året egentligen.
Mm. Så det är, så ganska optimistiskt ändå?
Ja, men det får man ändå säga. Ja, så vi hoppas att det är ju den viktigaste delen av året, precis som du säger. Men det gäller att göra rätt grejer och få med sig kunderna på det man gör. Mm. Och sticka ut i mängden på något vis också. Vi jobbar ju mycket med långsiktig handel, att man ska investera nu men att man kan ha kvar våra produkter under en väldigt lång period, och det hoppas vi ändå tilltala
kunderna. Det är det ni kommer trycka på i era
julkampanjer. Ja, men precis. Ja, exakt. Hur man kan ändå ja, men investera och konsumera på ett hållbart sätt också för framtiden.
Mm. Arne, du har ju väldigt mycket tjänster, det har väl alla här tjänstespröt ut i branschen, men jag vet ju, du rör ju väldigt mycket i branschen. När du pratar med e-handlare och andra retailbolag, vad är känslan du får? Liksom?
Är det, ja, det är lite den känslan jag får, det är ju det som Emma från HI, du bekräftar, Emma Hernell, eftersom vi har flera Emmor här. Just att det är, ja, det är allvarligt läge. Det är väldigt allvarligt läge. Och jag pratade med flera förra veckan som sa att det var stendött till och med.
Stendött?
Stendött till och med.
Vi snackar ju om stora e-handlare.
Rätt stora e-handlare, ja. Uh-huh. Det är det. Så att det är allvarligt läge.
Uh-huh. Janne, du som representerar Postnord här liksom. Och vi har ju tyvärr inte Postnords e-barometern klar här. Så vi kan inte snacka om de siffrorna här idag. Men det kommer, ja, det snart. Stämmer. Det kommer veckan efter vi släpper på det. Men du som står för det här, de som ska leverera alla paket, kan ni känna av det här på något sätt?
Självklart gör vi ju det. Och jag kan väl säga att det här är ju 10 000-kronorsfrågan, en av flera då, såklart för e-handlarna och för oss alla just nu. Var kommer det här att ta vägen någonstans? Och jag måste nog säga att vara prognosmakare i det här läget, det är ju som att vara Houdini. Man måste säkert trolla för att hitta...
Du menar den här ormen, eller?
Nej, ja, en silväs, ja, kanske det. Nej, jag är ödmjuk inför det faktum att balansen mellan tillgång och efterfrågan här hos e-handlarna, det är jättesvårt uppdrag. Alltså, och det är klart att de prognoserna som vi får in, som vi ska bilda våran last mile på, de är också svåra då när inte e-handlarna vet vilken nivå de kommer att landa på. Så att det blir liksom följdeffekter hela vägen. Nu tycker jag ändå att vi har en bra dialog med alla handlare. Så att jag är inte så orolig för det ändå, men visst är det knepigt.
Ja, nej.
Ja, men det kanske också när jag säger att många handlare säger att det är tungt nu. Det är frågan också vad de jämför med. Om de jämför med covid, när de hade en sån otrolig uppgång. Så de kanske är lite kvar i covid-bubblan.
De är bortskämda.
Lite bortskämda, ja. Det kan de vara faktiskt. Ja.
Men jag tänker, Janne, ni måste väl ändå... För jag utgår från att ni har massa extra anställningar kring jul för att kunna hantera det här. Det måste vara... Och det blir dyrt om ni tar in för mycket folk och sådär, eller hur?
Ja, jo, men jag tycker nog att vi har så pass bra dialog med e-handlarna, så jag är inte så orolig för det. Och vi förstärker längs hela linjen. Det är extra anställda på terminaler och ombud. Och sen har vi faktiskt utökat leveransplatserna ordentligt i år, under året som har gått. Vi har ju över 3000 paketboxar på plats nu till exempel, som extra leveranspunkter.
Kommer inte bli för trångt i utlämningsstället.
Nej, jag tror att vi är jätteredo, kan jag säga.
Mm. Ja, Emma Hennel?
Ja, men där ser vi ju också att julhandeln de senaste åren, inte bara i år utan även tidigare år, tidigare läggs. Alltså konsumenten börjar handla sina julklappar tidigare, och vi ser att Black Friday spelar en jättestor roll i det här. Och det som är positivt med det är ju att för handeln och för de som ska leverera varorna så har man en längre period. Det blir inte riktigt lika intensivt de sista veckorna inför. Och det är ju en fördel såklart. Det är
lättare för alla.
Ja, men å andra sidan så är det ju då en rea-period som kommer precis innan årets viktigaste period. Och det är ju inte säkert att det bara är positivt heller.
Nej. Alltså jag har ju en liksom arbetshypotes för den här podden. Det är ju att det här kommer bli den bästa Black Week någonsin för konsumenterna.
Ja, absolut för konsumenterna. Ja. Det tror jag också. Jag tror det finns en väldig ängslighet liksom hos alla handlare hur man ska klara året och att man liksom vill få ut så mycket försäljning som möjligt. Jag tror det kommer vara mycket prisdumpning.
Kommer ni ha tuffa kampanjer?
Absolut,
eller?
Det känns ju som att det är det som krävs. Liksom.
Och vad snackar vi för rabatter? Liksom?
Ja, men vi kommer ha upp till 50% på, och det kör
det
ju vi
ganska
aldrig.
Mycket.
Ja, men för oss är det mycket. Vi kör ju nästan aldrig sådana typer av kampanjer. Och sen så har vi såklart lägre kampanjrabatter också på våra sortiment. Då. Men det blir ju, för oss är ju Black Week en högtid som man skulle gärna kunna klara sig utan.
Och vi liksom, det går inte att bortse.
Nej, det går inte. Och det är precis som du säger, Emma, att det är liksom då julhandeln sätter igång på riktigt. Och vi vet att man kan få in jättemycket nya kunder. Det är ett helt annat shoppingbeteende än vad man har under resterande av året. Och det är inte riktigt liksom reaperiodsbeteende heller, utan man har varit in och spanat länge och man behöver ha kampanjrabatter på våra bästsäljande produkter versus rean där man kanske har mycket utgångat.
Jag förutsätter nu, om media, vanligast mainstream media, har lite känslospröt ute nu, så kommer de fatta det här. Och då kommer ju de liksom pusha det här, att det här blir den bästa Black Weeken någonsin. Och då kommer ju folk hänga på låset, eller hur?
Men jag tycker man ska hålla tungan rätt i mun nu när det gäller reor också. Vad man får göra och vad man inte får göra. Och när man kan ju rea bort sig ganska tidigt här. Så finns det ingenting kvar om man vill rea någonting till jul. Det är lite lång period där. Så det, och det kommer ju, där får man ju lov att se upp som handlare också.
Men Arne, jag hör på fler och fler ställen att man pratar om Black Month.
Ja, man har börjat prata om Black Month. Och man kan väl säga att det kanske startar ändå vid Singles Day den 11/11 nu. Det är många som kommer att dra igång kampanjer den tiden. Och sen kommer det att hålla på så pass då. Och jag tror också att det kommer att bli, som du säger Emma, det kommer att bli ganska höga rabatter på rätt mycket här nu. Så det blir verkligen konsumentens marknad.
Mm. Men Emma, tror du att det kommer bli en succé Black Week? Ska vi säga Black Week eller Black Month? Vi håller fast vid Black Week.
Black Week, ja. Det är lättare att säga.
Ja, jag känner jag har problem med
Black Week. Det beror ju på i vems ögon man ser det, så att säga. Det är klart att konsumenten är väldigt intresserad av låga priser just nu. Så konsumenten kommer efterfråga det här och kommer att sätta igång sin julhandel. Sen är det nog olika i olika branscher, tror jag, lite grann. Hur mycket lager har man? Det handlar ju också om hur mycket lager handlarna har, hur mycket de vill liksom pusha ut. De som har mycket säsongsförsäljning är ju till exempel modehandeln. Och där har jag en känsla av att lagren kanske inte är riktigt lika höga i år. För det har varit en ganska bra modeförsäljning efter covid. Så har det faktiskt funnits en återhämtning i den branschen som hade det så tungt under hela coronaperioden. Men sen finns det andra branscher, hemelektronikhandeln till exempel, som säkert har en hel del stora lager som man vill bli av med också.
Mm. Men alltså, hemelektronik, det måste väl nästan vara det segment som har haft det bäst här sist, under covid, eller?
Under covid de har haft en formidabel utveckling, så de kommer att få lite spänt nu.
Just det.
Och det såg vi på Q2-resultatet också, att det var lägre.
Det är nog en av de branscher som kommer att ha det tuffast framåt. Det är en kapitalintensiv bransch, det är en bransch som i lågkonjunktur traditionellt sett har haft det ganska tufft.
Plus att alla har köpt liksom dubbla tv-apparater och nya datorer här under covid, eller hur?
Ja, man har köpt på sig både de och järn- och bygghandeln. Man har fixat hemma, möbelhandeln säkert också. Mm. Stora inköp som hänger ihop ganska mycket också med bostadsmarknaden. Så blir det ett fritt fall i bostadsmarknaden, så blir det jättetufft för de två branscherna.
Hur ser lagernivåerna ut? Vet vi det?
Nej, vi vet inte riktigt hur det ser ut. Möjligtvis kan vi få någon fingervisning när vi släpper e-barometern här om ett par veckor. Men just nu så tror jag faktiskt att det beror lite grann, som vi var inne på här, det beror på bransch, tror jag, mera. Att vissa branscher ligger bra och tajt på det, och andra branscher har stora lager. Så att, jag tycker fortfarande det är 10 000 kronors frågan det här just nu, hur det kommer att dra.
Mm. Emma, är det liksom 23 du kan veta hur året har gått? Eller?
Ja, men egentligen, framförallt i fysisk butik, för där håller ju försäljningen i sig så pass länge. Men sen så är det klart, alltså vi har liksom första måttstocken har vi nästan redan fått. Vi säljer otroligt mycket adventskalendrar, kaffe- och te-kalendrar bland annat. De säljer vi börjar med den försäljningen i mitten av september. Där ser vi en lite långsammare utveckling. Så det är ju någon typ av liksom heads up att det kan bli lite långsammare. Vi ser jul el också väldigt svårt i år. Jag vet inte om det är elräkningarna som man är rädd för, men att man inte liksom nyinvesterar i det. Så att vissa saker kan vi redan säga en del om, liksom adventen och julel, julkalendrar. Men sen så blir det egentligen efter Black Week som man vet mycket, mycket mer, skulle jag säga. Men man sitter ju och håller i sig hela vägen in i mål. Liksom.
Emma Hennell, jag vet, nu har vi bara pratat jul. Och det är ju jättesvårt. Men jag tror att lyssnarna vill veta hur kommer det se ut nästa år.
Mm. Ja, men det kommer ju bli ett väldigt jobbigt nästa år också.
Väldigt jobbigt?
Ja, det gör det.
Vad är det i siffror, tänker du alltså?
Vi har ju lagt en prognos för 2023 på 2% i löpande priser. Och fasta priser minus en halv procentenhet.
Men det är ändå till,
inte i fasta priser, och det är ju försäljningen borträknat inflationen, så att säga. Mm. Så att vi tror ju att inflationen biter sig fast. Och sen beror, men
vad räknar ni med för inflation nästa år?
Ja, den är ju mellanskillnaden här då, mellan 2,5% minus en halv procent. Så det är 2,5%.
Ja,
Totalt sett. Men de här ränteinsatserna som Riksbanken gör nu, man har höjt en gång. Vi har ytterligare en räntehöjning på väg in, och den kan vi nog räkna med blir ganska hög också, omfattande. Och frågan är ju lite grann hur det biter på inflationen, de här räntehöjningarna. För detaljhandeln finns det ingenting egentligen som påverkar försäljningen så mycket som styrräntan. Mm. Det är liksom, det drar undan så väldigt mycket kapital från marknaden.
Mm. Jag tänker lite så här, så om man har liksom ett entreprenöriellt sinne, så är det ju liksom i kriserna som agnarna skiljs från vetet, för att använda så här. Det är ju säkert bibliskt, misstänker jag. Nej, men jag menar, det är ju nu man faktiskt har möjlighet att konkurrera ut sina konkurrenter genom att vara bättre. Kan e-handlarna bli bättre?
Ja, absolut. Och många har ju dragit alla bromsar som går och drar i nästan nu för att minska sina marknadsföringskostnader, eftersom det har blivit så oerhört dyrt att göra det. Alltså, framåt gäller det verkligen, som du säger, att ta hand om sina kunder och bygga den här communityn med de befintliga kunder man har. Och ha naturligtvis en tillväxt med nya kunder, men att inte fokusera på tillväxt, för det kommer ju inte att funka.
Nej, det känns väl som fel modell?
Ja, det är fel modell att bara ha den. För det, riskkapitalet har också dragit åt alla handbromsar som går, kräver resultat, kräver lönsamhet nu. Och då måste man hitta andra sätt liksom, för att jobba. Och som Designtorget exempelvis, som är en etablerad kedja både online och offline, ni har ju världens möjligheter nu som ändå har lite koll på läget.
Mm.
Och där tror jag de här lite nya företagen som kommer upp nu, drivna av influencers och liknande, kommer att få jättesvårt.
Mm.
Och det ser vi också, jag brinner ju också för logistik och har gjort så många år, hur viktig den är nu. Det har ju alla börjat upptäcka.
Det är konstigt att det skulle ta typ 25 år.
Ja, det håller du. Nu är det att överdriva. För jag tycker ju svensk e-handel har varit väldigt duktiga genom åren. Det måste man nog säga.
Ja, men jo,
man har kanske varit lite långsam nu. Man kanske skulle, för vi har sett det under covid, de som har investerat. Och du pratar också långsiktighet med era produkter. Mm. Att det är ju de som kommer att finnas kvar nu framöver. Som är stabila, de kommer att se en rejäl sättning, men de kommer fortsätta att kunna vara med och komma ut på ett bra sätt.
Ja, men jag tänkte bara tillägga, det känns som man har fått lära sig det här under covid också, att man kan liksom inte göra treårsplaner, utan man gör liksom planer för närmsta 3 veckor eller närmsta 3 månader när det gäller liksom strategi och kundbeteende. Bara för några år sedan, då kunde man lägga in mycket pengar i Facebook och Instagram och så fick man mycket trafik. Men det är ju ett helt annat, mycket mer spännande arbetssätt skulle jag säga nu också, där det handlar mer om kundlojalitet och hur man får tillbaka kunder och väldigt många fler trafikkällor också, som gör ju liksom att det inte alltid med de största budgetarna som kanske vinner, utan det är liksom att man ska jobba på ett mer smartare sätt, men också att kunderna är otroligt kräsna. Det är liksom, man måste behandla dem på ett bra sätt och man måste vinna deras lojalitet, vilket också är ett härligt arbetssätt, tycker jag.
Mm. Och tillbaka till att bygga de här varumärkena igen, som det känns som att man under några år när man har kunnat köpa konvertering egentligen har glömt bort lite grann. Men, och jag tror också att det här låter dystert och det kommer vara många bolag som kanske får lämna marknaden. Vi kommer säkert få se en del ytterligare konsolidering, men när det händer, precis som ni är inne på här, då kommer ju marknaden lätta för de andra, de som är kvar så att säga. Och då kommer också sökordspriser och så vidare. Då korrigeras ju den marknaden.
Vad kommer skillnaden bli att vara ledare i tuffa tider mot vad det har varit? Jag menar, vi har ju haft en ganska dopad period här under covid.
Ja, men precis. Alltså jag började som vd maj 2020 på Designtorget. Ja. Så jag tycker att jag har varit inne under tuffa tider hela tiden. Men det som har varit det positiva, det är otroligt negativt med en pandemi. Det är otroligt negativt för alla med en lågkonjunktur, det som vi är på väg in i. Det som är positivt som ledare, det är ju att om man kan få med sig hela sitt team, att nu gäller det att vända på varenda sten. Det är inte farligt att göra en förändring, utan vi måste göra det. Och under pandemin så var våra ledord att vi skulle vara det bästa bolaget efter pandemin. Hur kan vi jobba på det? när man inte liksom har kunderna som kommer till sig på samma sätt. Och det har varit en otroligt styrka för oss, att alla liksom, all hands on deck, nu gör vi det här. Och det är ingen prestige i att vi behöver se över exakt allting vi gör. Och det har ju faktiskt både varit i fysisk handel och online. Mm. Vi ställdes inför online, hur kan vi ens klara de här större volymerna? Hade jättenära kontakt med till exempel Postnord. Liksom, vi växte otroligt mycket på kort tid. Hur klarar man av det samtidigt som man då har en del organisationen där vi inte har en enda kund som kommer in i fysisk butik? Hur ser man till att hålla uppe
glöden? Det måste vara väldigt schizofrent.
Ja, men otroligt schizofrent, verkligen. Och kunna hålla det att man firar ena dagen att det går väldigt bra online och nästa dag så är det liksom man pratar med, ja, med personer som är permitterade i butik. Att vi liksom inte har kunder där. Och svårt att flytta kompetens också som man inte alltid kan göra. Så att jag ser ändå att vi har gjort en väldigt tuff period. Vi är liksom ett väldigt mycket bättre bolag, eller man ska säga, än vad vi var innan vi gick in i pandemin. Och nu gäller det liksom att orka ta sig an nästa utmaning också och se då hur liksom vi ska, ja, man ska kunna vara det bästa bolaget inom den här lågkonjunkturen och kunna liksom få våra kunder att känna att vi är en glädjefylld destination som man fortsätter att komma till och liksom kan ge glädje i vardagen. Men jag tror som ledare att få med sig hela teamet och känna att det finns en kraft i den förändringen som här, det är en makroeffekt som kräver att vi gör också. Mm.
Jag tänkte testa en teori på dig. Jag tror att de som kommer drabbas hårdast kanske inte är de rena online-aktörerna, utan det är snarare mindre traditionella retailers.
Det kan det ju vara. Det är ju några av dem som står antagligen inför väldigt höga kostnadsökningar. Det är inte bara det att man har med sig kostnadsökningar från leverantörerna så att säga, som man måste trycka vidare till konsumenten. Man har också egna högre kostnader i form av energipriser som går upp och hyror som går upp.
Och jag har förstått att hyror är ofta att det styrs av inflationen.
Ja, de är ju indexerade. Ja, och det har man ju inte pratat om på 20 år, för det har inte varit ett problem på 20 år. Men nu är det ju det, när man då tittar på hur inflationen ser ut i oktober och sätter för nästa år.
Men en annan grej jag har tänkt på, det är också att det finns ju en sån rädsla. Ja, men nu har vi inflation och den börjar ju bli betydande. Men jag menar, om man inte kan sälja grejer och tjäna pengar på det, då får man väl 17 höja priserna, eller?
Ja, men jag sticker in här lite grann, för att det blir lite grann det här klassiska att kissa i byxan. Det är varmt och skönt i början och sen blir det jävligt kallt. Nu pratar vi om Black Week och Black Friday och de stora höga rabatterna. Jag har ju redan börjat på nästan att spruta in erbjudanden i mobilen nu på 25-30% rabatter. Och vi säger då att man har man höga lager, man måste bli av med de här lagren, ja, då är det ju ett sätt att få in kulor på det viset. Men om man nu har kontroll på sitt lager, då ska man nog vara ganska så noga med att titta över sin prisstrategi och vilka produkter som man väljer att ta in i den här peakperioden. Mm. Annars kan man ju sitta risigt till sen med sin likviditet också, och marginalerna blir kanske minus till och med. Mm. Och då är man farligt ute.
Mm. Jo, men det här handlar väldigt mycket om att klara den här krisen. Det handlar ju väldigt mycket om, kan man eller kan man inte trycka de här kostnadsökningarna vidare på konsument? Och en del kommer
men
kunna göra det.
Men borde man inte kunna göra det?
Ja, det beror på hur konkurrenssituationen ser ut. Och det som man ska komma ihåg då, det är ju att stora delar av sällanköpsvaruhandeln, den är globalt konkurrensutsatt. Mm. Och nu är det inflation i stora delar av världen, men det är klart att det är många andra som kanske kan erbjuda samma eller liknande varor till billigare priser, och då får man ju problem.
Mm. Janne, jag tänker så här, om vi nu ska bli bättre e-handlare, vad tänker du, vilken roll ser du att Last Mile ska ha i det här tuffa klimatet som kommer, där man kanske måste vara extra bra mot sina kunder?
Nej, men jag resonerar ju i takt med att ny teknik då tillförs hela den här domänen som vi alla är i. Och då öppnas även nya dörrar för nya lösningar. Och
är det några särskilda lösningar?
Ja, nej, men
jag kommer
dit. Och ett exempel då på en ny lösning som vi tog fram för några år sedan, det var ju på Snors mottagarapp till exempel, där man kan följa sina leveranser. Och ställer man sig frågan då, vad är den vanligaste frågan en kundservice får?
Var är mitt paket?
Ja. Så ny teknik löser ju upp gamla knutar. Så ur mitt perspektiv så handlar det om ett ständigt ökat informationsbehov till konsumenterna. Det är väl du inne på, Emma, också, att de är kräsna. Och det gäller även Last Mile. Och det handlar liksom om att kunna automatisera det här, jobba med de här fördelarna som jag tror det är om man jobbar mer aktivt med det. Och jag har två tankar i huvudet där som jag skulle vilja ta. Det handlar om checkouten båda. Visa en tydlighet när mottagaren ska få sitt paket. Det tycker jag är oerhört väsentligt i det här. För att ge en trygghet för last mile-upplevelsen. Och då handlar det både om att beräkna hanteringstiden på lagret och transporttiden.
Alltså de tekniska stöden finns för
att
göra det här.
De finns där. Och den andra det är att man måste vara tydlig med. Nu var jag inne alldeles nyss här och sa att vi hade öppnat upp ett antal tusen boxar som nya leveransplatser. Nu har vi flera olika leveransplatser. Nu har vi ombudsleveranser, vi har hemleveranser och vi har leverans till paketboxar. Man måste försöka att visa det här på ett tydligt sätt för konsumenterna, tycker jag, i checkout redan, så att konsumenterna vet vad de får. Och då tycker jag att då har man en last mile i världsklass faktiskt.
Mm. Men jag tänkte bara lägga till, vi ser att det har ändrats, alltså konsumentbeteendet har ändrats väldigt mycket under corona också. Från att man både ville ha fria leveranser och snabba leveranser, så är det liksom snabbheten som är det viktigaste och pricksäkerheten som ni är inne på. Alltså man vill veta vart sitt paket är, sen kan man tänka sig att betala lite mer. Det tycker vi ser en skillnad under corona, men man vill att det ska vara liksom rätt information vart paketen är och att det ska gå snabbt. Det är liksom det som är viktigast att konkurrera med. Så där blir det också beroende på vad man har investerat i då vad man väljer att visa för kund och vad man väljer att lyfta fram. Så har det varit liksom, det har varit ganska snabba svängningar i vad konsumenten...
Men om man istället skulle gå tvärtom och säga att man tillåter att vi är lite långsammare men att man kan ta lägre pris.
Och att det är gröna alternativ framförallt är intressant. Ja. Att man, det kan vara, ja, man kan ta några dagar extra, men att det är ett grönt alternativ, det ser man ju också att kunderna reagerar bra på. Men att man ska ha det breda erbjudandet i leverantörs- eller leveransalternativen.
Men det där är väl jätteintressant, för jag upplever också att konsumenten kan vara väldigt olika. Mm. Att i vissa lägen så är snabbheten det allra viktigaste och premierar de som är snabba jättemycket. Å andra sidan så ser vi att aktörer som Shein från Kina växer otroligt snabbt, och där kan man ju få vänta 3 veckor på leveransen eller 4 och tycka att det är helt okej.
Okay. Mm. Jag tror vi överskattar det med så kallad quick commerce som människor pratar om då. För jag tror att man får lägga ner så väldigt mycket tid och resurser på att fixa de där quick leveranserna. Istället för, jag tror att det här med precision och reliable, att man kan lita på att det kommer nästa dag eller när det är. Kan man göra det, då tror jag att man är ganska mycket hemma faktiskt, och då har man blivit ganska effektiv och också kostnadseffektiv, tror jag, i sin logistik.
Mm. Emma, vilka tror du blir nästa års vinnare då? Kommer det finnas några vinnare?
Ja, alltså, i vanliga fall så är det ju dagligvaruhandeln som alltid går bra oavsett hur konjunkturerna går. Men nu är ju kostnadspressen så otroligt stor där och inflationstrycket så högt. Men det är klart att dagligvaror, vi kommer behöva äta. Ja. Vi kommer kanske äta lite mindre på restaurang. Vi kommer ha behov av att fortfarande unna saker. Då kommer vi kanske göra det i våra hem lite mer. Då är det dagligvaruhandeln. Sen vet vi ju att Systembolaget går bra. Oavsett. Apotekshandeln kommer säkert vara stabil. Och sen så gäller det ju att man har de här lite mindre produkterna som människor känner att de kan unna sig med. Att även om det är tufft, även om grannen har fått sparken, även om elräkningen är jättehög, så finns det ändå små glädjeämnen i vardagen som jag väljer att unna mig. Och inte välja bort. För sen finns det ju också det här som man kan känna att man behöver göra ett offer i den här typen av tider. Och jag tror det här med julelen är en sån sak. Mm. Man kanske inte vill flasha med allt för mycket liksom blinkande julljus den här vintern, när vi vet att energipriserna är som de är. Oavsett om det är LED och de drar ingenting och så vidare. Så.
Men det kanske har mer med, det kanske inte har med vad den där elen kostar, utan det kanske man vill inte marknadsföra sig själv som en sån här
elslösare.
Janne, vad tänker du? Vilka ser du som nästa års vinnare?
Ja, men vi har ju följt nu den här begagnat marknaden i e-barometern här nu under några kvartal. Jag tror ju att 2023 är då begagnat marknaden slår igenom.
Det har inte redan gjort det.
Jo, men jag tror att den får, det går ju lite i olika steg det här. Så är det ju med allting. Det växer och så kommer det till en platå och så är det där ett tag och så tar det nästa kliv. Och jag tycker liksom att nu är cirkulär ekonomi mer i fokus. vi håller i plånboken, vilken också gynnar den. Och sen så finns ju plattformarna på plats. Nu är vi tillbaka i teknikens fantastiska värld en gång till. Men hur man än vänder och vrider på det, så är det den som gör den här handeln möjlig, den nya tekniken. Så att jag tror på begagnat handeln, det är mitt tips.
Arne, vi snackade lite om riskkapital tidigare också. Jag tänkte liksom, när det gäller, jag har en känsla av att när det gäller begagnat handeln så finns det fortfarande riskkapital att hämta hem om man vill satsa på någon ny häftig plattform. Eller,
Absolut, ja. Och vi ser också att de här stora second hand-marknadsplatserna börjar etablera sig även i Sverige nu. Så det tror jag, håller med dig på second hand. Jag tror också att det kommer att få ett större genomslag nästa år. Och sen håller jag med Emma också i när det gäller exempelvis skönhet och hälsa som två. Där finns det en enorm stor potential fortfarande inom e-handeln också.
Designtorget, funderar ni på att börja sälja? Det är faktiskt, ibland blir jag lite förvånad att det är ganska många e-handlare som faktiskt tänker de här banorna att de ska börja sälja begagnat. Kanske, och de kanske inte tror att det ska bli någon dominerande gren, men det känns lite nästan som det handlar om varumärkesbyggande.
Ja, men verkligen. Och vi har tittat på sådana lösningar. Det gäller ju att kunna hantera det. Ja. Det är väl det stora. Vi fyller 30 år nästa år. Så det är ju väldigt frestande att liksom få in gamla Designtorgets klassiker och liksom få ihop kunder och köpa våra gamla liksom älskvärda produkter. Så absolut, så vi tittar på det. Det handlar ju om logistiken egentligen. Och få ihop det. Ja, men och det är ju otroligt frestande. Och jag tycker många gör det väldigt bra. Men jag är med där. Jag tror att det är det som kommer gå väldigt bra nästa år också. Och tillsammans med liksom produkter som gör att man, om man inte unnar sig ett större inköp, man kanske inte köper sin nya lägenhet, men man kanske väljer att inreda på nytt hemma, hoppas ju vi såklart på. Man kanske inte går ut och äter, men man går hem till varandra och äter middagar, och då behöver man liksom produkter att köpa, eller presenter till varandra att köpa där. Man reser inte, då köper man inte skönhet på tax-free, utan då köper man skönhet hemma istället. Så det känns som att det är många ändå som kan säkert se potential.
Var hamnar resorna i mixen? För det är ju ändå rätt dyrt att resa. Är det första vi drar in på? Nu har vi inte rest så mycket under covid heller.
Det ska bli jätteintressant att se vad det tar vägen. Under de senaste 20 åren så har vi sett att resandet bara har ökat. Och det ökade även under finanskrisen till exempel.
Men jag
tror ju att i viss mån kommer vi dra ner på det. Det kan ju vara så att man också har hittat svenska destinationer under covid, när man har varit tvungen att semestra hemma. Och att man fortsätter med det lite grann. Så att jag tror att lite grann kanske drar vi ner på det, eller ökningstakten i alla fall minskar. Men jag tror inte vi ska räkna med att det helt och hållet stannar av. Utan det kommer vi nog säkert vilja fortsätta göra. Men det kanske blir resor på lite närmare håll. Inte lika långa resor, inte lika exklusiva kanske.
I det här lite tuffa läget ändå, Arne, vad tänker du, vad ska man... Har du några tjänster eller sajter eller butiker som du tycker man kan använda och inspireras av för att faktiskt bli bättre under de här tuffa månaderna framför oss?
Nej, kanske inte att bli bättre. För om man tittar, precis som Emma Hernell nu sa tidigare, då, den konkurrensen från utländska sajter, det bygger ju på pris. Och då blir man inspirerad av lägre priser. Och det är kanske inte det rådet man ska ge. Men om man vill få lite glädje och lite optimism, så följer jag ju alltid de här julreklamfilmerna i UK. Det tycker jag man kan titta på. Så nu, innan vi gick in i den här poddstudion här, så tittade jag, och det är framförallt John Lewis. Och de har nu en klocka som räknar ner när de släpper sin julreklamfilm. Och det var 16 timmar till dess, och nu är det kanske 13 timmar. Den tycker jag ni kan, och ni som lyssnar också, kolla in julreklamfilmerna från England. De är kanonbra, och man blir inspirerad och vill att det ska bli julafton.
Och jag ska säga, om man vill liksom sprida glädje i sin familj eller bland sina vänner, då tycker jag att man ska köpa en sån här, jag tycker de är fantastiska, alla de här kalendrarna man kan köpa med produkter.
Exakt, det var de jag var inne på otroligt stora för oss. Vi har både kaffe, te, lakris, man kan, vad som helst, en egen liten kaffe påse varje dag som du ska öppna fram till julafton.
Jag har fått sånt där, det är jätteroligt. men och jag försökte köpa Lykos stora kalender, för jag vet att de satsar rätt hårt på sina kalender. Men sajten brakade, alltså det har väl aldrig hänt att Lykos sajt har brakat, den brakade. Så att om jag skulle komma med ett råd och lite glädje här, så är att gå ut och leta rätt på de här oftast väldigt bra erbjudande med de här kalendrarna. De samlar ihop mycket roliga grejer och då har man roligt i 24 dagar.
Absolut.
Ska vi sluta där, tänker vi?
Ja, härligt.
Tack ska ni ha.
Tusen tack.
Tack. Hej.